Ja, det delades ut lite fiskar, som godisfiskar, som någon form av ledtråd till vad som väntar här. Jag mötte lite spekulationer här om var det fem bröd eller två fiskar, vad ska det handla om? Så här, då säger jag att ja, men det kommer bli en straffpredikan om osunt ätande här. Men ja, vi väntar med det till domsöndagen kanske. Ja. Ledtråden handlar snarare om hur Jesus kallar sina lärjungar att bli människofiskare. Och vi kommer in på den sjunde temat i predikoserien som vi haft under hösten, under rubriken Jesu sju befallningar, där Jesus instruerar sina lärjungar, oss, att göra lärjungar. Och vi ska idag titta lite närmare på en text i Matteus 9, vers 35 och framåt. Matteus 9, 35 till 38 blir det nog. Kanske inte blir riktigt så långdragen idag, utan får fortsätta och arbeta med de här temat också nästa söndag. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. På många håll i världen ser man sällan barn som har till exempel Down syndrom eller CP eller andra intellektuella eller fysiska begränsningar. Många gånger så finns där en upplevelse av skam kopplad till barnen från föräldrarnas sida. Och det kan finnas föreställningar om att det på ett eller annat sätt är föräldrarnas fel att de fått ett barn med handikapp, även om det skulle vara medfött. Och kanske finns det också en oro för hur omvärlden liksom skulle kunna ta emot och bemöta ett sådant barn. Därför hålls barnen på många håll faktiskt hemma och allra helst inomhus. Ibland så talar vi om att missionen behöver ha respekt för den lokala kulturen, och det ligger mycket i det faktiskt. Allvarliga fel har gjorts när man har blandat ihop vad som är evangelium med vad som bara är västerländsk kultur. Men evangeliet utmanar alla kulturer att göra upp med olika typer av förtryck och orättvisor, saker som binder människor. Och på teologiskt språk så kan man säga att evangeliet ger oss en transformatorisk syn på kultur och samhälle. Och också i Sverige behövs det en transformation. Till exempel det här med kubtester som leder till att mängder med barn med Downs syndrom aborteras. Det är riktigt otäckt och ger oss knappast något moraliskt försprång mot andra länder. På många håll så väljer missionärerna att söka upp undangömda barn med handikapp och ge dem tid och omsorg, kanske leka med dem. Och när missionären inför föräldrarna visar att det här barnet är faktiskt helt okej och värd all kärlek, hjälper det också föräldrarna att liksom släppa rädslan för skam och låta barnet komma ut och ta del av livet utanför hemmet. Par vänner till mig heter Per-Åke Pekka, kallas han. Och Anna-Lena. De gästade vår gudstjänst här för ett par veckor sedan. Någon kanske hälsade på dem. Anna-Lena var en ungdomsbarnpastor, barn- och familjepastor säger man nog, i kupolen numera. De är inte missionärer i en traditionell mening, men har haft tillfälle att åka till Peru i lite omgångar, någon månad och några veckor och så lite tillbaks, fram och tillbaks. Och Anna-Lena har en alldeles speciell förmåga att få kontakt med barn och ett speciellt hjärta också för barn som har sina speciella begränsningar. Och Pekka har en alldeles speciell superkraft, eller vad man ska säga, i det här området. Han är nämligen ortopedingenjör, vilket innebär att han snickrar allt ifrån hålfotsinlägg till fullskaliga proteser och annat som kan behövas. Pekka är en riktig praktiker och skulle förmodligen säga transform vadå till liksom det här språket som jag använder. Men när han kommer till Peru så använder han enkla ting som plaströr, bildäck eller annat som finns på plats. Och så gör han skenor, specialgjorda stolar och andra ting som hjälper barnen. Och ett barn som kanske bara kunnat ligga innan får möjlighet att sitta upp. Ett barn som bara kunnat krypa kanske kan få hjälp faktiskt att försiktigt kunna gå och så vidare. Jag ska visa en bild här på Karin och hennes pappa. Hon drabbades utav, förmodligen var det en bakterieinfektion som riktigt liten, som gav upphov till stora hjärnskador och svåra spastiska kramper. När Pekka träffar Karin och hennes pappa Juan är hon 12 år gammal. Men en kropp som är mer likt en 4-åring, eftersom den här spasticiteten har gjort det svårt för henne att få in och kunna behålla näring och växa som man ska. Och både Pekka och Anna-Lenas bemötande spelade stort roll för den här familjen. Så när Pekka hjälpte till att göra en stol åt Karin så att hon kan sitta ordentligt och som är anpassad efter sin kropp, så kommer Juan snart tillbaks och undrar om han kunde få lite hjälp till. Ja, men vadå? Så här, jag undrar, går det sätta den här stolen på min moped? Jaha, på mopeden? Så, ja, jag vill att hela världen ska få se min Karin. Och skammens bojor släpps. Karin dog dessvärre några år senare, men inte innan hon hade fått se världen och världen hade fått se Karin. Juan lärde sig utav Pekkas tekniker och är idag något utav en ortopedingenjör i sitt område och hjälper andra barn som inte har tillgång till avancerad sjukdom att ändå kunna få hjälp med en sittstol, skenor och annat som gör otrolig skillnad för deras liv. Tack, det räcker med bilden här. Vi kunde läsa här om att Jesus såg människorna. Och påminner om hur missionärer, om hur Pekka och Anna-Lena också fått se dessa barn. Och jag tänker att det hela börjar där någonstans också för oss. Det är inte alltid vi orkar ta in människor och vad de känner fullt ut. Ofta så ser vi liksom bara ett beteende, sällan orsak till varför man gör som man gör. Och vi tillåter oss ibland lite för snabbt att döma utifrån vad vi sett. Många går omkring med känslor av sorg, besvikelse, ilska och frustration som man inte vet vad man ska göra av någonstans. Och vi talar om psykisk ohälsa i vår tid. Jag tänker att ganska mycket av den psykiska ohälsan har att göra med känslor som man inte vet vad man ska göra, som ingen kan ta emot. Ibland kanske det dyker upp någon änglalik varelser som ser och förstår och hjälper till och liksom avlasta. Men många gånger så trycks de här känslorna ner någonstans i en kappsäck som man bär runt på. För ett par veckor sedan predikade jag och talade om motiv. Sånt som sätter oss i rörelse. Och vi kan jämföra med engelskans motion här. På grekiska här står det ordagrant att Jesus inre kom i rörelse när han såg människorna. Och Bibel 2000 har valt översättningen medlidande. När man tillåter sig själv att se någon så händer det någonting med den som vi ser. Den personen blir bekräftad och det är otroligt viktigt. Men det händer också någonting med oss som ser. Medkänsla och värme har chans att börja växa i oss. Och röra sig i vårt inre. Och det är processer som liksom skjuter på våra prioriteringar och vad som är viktigt. Människor blir angelägna för oss. När vi nu talar om att göra lärjungar och ser att Jesus sänder dem som följer honom att dela sin tro med andra, att döpa dem och lära dem vad han har befallt, så kan det ju knappast vara en nyhet för den som gått i kyrkan ett tag. Men vi får ändå konstatera att det kanske har gått sådär med den biten på sista tiden. Och på sista tiden så menar jag kanske för frikyrkan de sista 50 åren eller så, som det kanske var sedan frikyrkan hade en riktig tillväxtperiod i Sverige. Det finns olika orsaker till att det inte görs lärjungar på samma sätt idag som det gjordes i frikyrkans ungdom. Och det är lite bekvämt här att kunna hänvisa till det här besöket som jag gjort ett antal gånger i Smyna i Göteborg, för att alla problem finns ju säkert någon annanstans. De behöver ju inte finnas här. Men där försökte de följa ett antal personer som kom till deras kyrka och se vad som hände med dem och hur de upplevde det. Och de märkte att ganska många upplevde att det var svårt att komma in i gemenskapen och lära känna folk i den här församlingen som har 3500 medlemmar. Och någon satte fingret rakt på den här ömma punkten genom att säga: ni är inte egentligen intresserade av nya människor. Ni vill ju bara bli fler. Jag tänker att det säger någonting ganska träffande. Vem vill inte vara del av en attraktiv, växande gemenskap? Men det är ju bekvämare att umgås med dem man brukar och vet att man synkar ihop bra med. Och det finns ju mycket som är osäkert i mötet med de som inte riktigt känner. Och vi kan ju faktiskt umgås med, eller träffa människor i varje fall, varje dag utan att riktigt lära känna dem. Jesus såg. Och han såg att människorna var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Om vi själva skulle våga oss på ett riktigt sånt här bottenärligt samtal om livets smärtpunkter, så tror jag att de flesta av oss skulle ha att tala om ganska länge. En del erfarenheter kanske vi har lagt bakom oss på riktigt. Andra erfarenheter har liksom slagit en flisa ur vårt liv och gjort att vi under och stundom kan känna oss som kantstött porslin illa medfarna. Och ibland så undrar vi, var finns Gud i de här erfarenheterna? Men jag tänker också att skulle vi ha det här samtalet, skulle vi höra många berättelser om herden som hjälpt och som väglett mitt under svårigheter. Och jag tänker själv på hur jag för ett par månader sedan hade orsak att fråga Gud vad han tänkte och ville just nu. I en samling av pastorer här i regionen så frågade en av mina kollegor spontant om han fick be för mig, och ber en profetisk förbön som rör just mina utmaningar. Och under hösten här har jag också fått se hur bönesvaren utvecklar sig i sin takt. Ibland så kan vi frestas att se människor som förbrukade, bortom hopp, kanske ibland till och med oss själva. Men där andra ser förbrukade människor, där ser Jesus en rik skörd. Det finns inget mörker som är större än Jesus seger. Idag är det många som upplever sig oönskade i vårt samhälle. Jag kan inte låta bli att tänka speciellt på de människor som flyr till vårt land och som ofta är just illa medfarna. Och jag förstår att politiker behöver samtala om hur många vi ska ta emot och hur det ska gå till. Men jag är bekymrad över det sätt som man ofta pratar om de här personerna. Vi vet att varje människa rymmer ett eko utav Guds väsen. Varje kropp, även de misshandlade och missbrukade, är avsett att vara ett tempel för den heliga ande. Och att Jesus betalat det dyraste tänkbara pris för varje person. Jesus, han instruerar oss att be till skördens herre. Det blir inte bra om vi glömmer bönen. Jag tänker att bönen placerar oss på rätt plats. Behoven, de är enorma. Och vi är begränsade. Men det är inte vi som är herre över skörden. Det är Gud. Och vi behöver inte ta ansvar för allt. Vi får våran skräddarsydda uppgift. Och genom bönen så krokar vi in i vad Gud redan gör och har på gång hos människor. Den här texten, den utmanar mig om att be om att Gud ska röra vid mina ögon. Så att jag får se människor som Jesus gjorde. Men också vad Gud gör i dem och samverka med Gud i detta. Jag behöver bli än mer lyhörd för hur Gud vill sända och leda mig. ...19 år gammal ryckte jag in för att göra värnplikt. Och jag vet inte riktigt om jag berättat om det här, men det var trevligt, en detalj här i varje fall. Under 12 månader fick jag försvara Skövde mot alla tänkbara angripare. Ibland så var det ganska segt och enformigt. Men ibland fick vi göra riktigt roliga grejer. Och bland det roligaste, ja förmodligen det roligaste jag fick göra, det var att köra en sexhjulsdriven terränggående lastbil där jag inte hade en aning om att något fordon överhuvudtaget kunde ta sig fram. Och det är en speciell känsla att ställas inför en svår utmaning, men med rätt utrustning och rätt träning kunna bemästra den. En stor del utav den utrustning som försvaret har kommer aldrig till användning, och det ska vi vara riktigt glada för. Men visst är det konstigt att dyr och påkostad utrustning kan ställas i mobbförråd i kanske 40 år för att sedan skrotas i nyskick men föråldrat. Jag vill inte leva mitt liv i ett mobbförråd. Inte när det finns en skörd som ska bärgas. Må Gud rusta mig och sända mig att möta skörden. Jesaja säger, här är jag, sänd mig. Bönen handlar inte bara om vår egen personliga roll, utan vi får innesluta enskilda människor och hela folkslag i det här. Veckan som har varit har jag varit på konferens för medarbetare inom Evangeliska Frikyrkan. 180 personer samlades på Gullbrannagården utanför Halmstad. Där fick vi bland annat höra, jag kan berätta ett par saker som vi fick höra där. Men Magnus och Maria Alfons som är medlemmar i Ryttargårdskyrkan åkte ju som missionärer till Mongoliet på 90-talet, början på 90-talet. Och där fanns då nästan inga kristna alls, en väldigt svag kristen närvaro. De fick kontakt med en grupp utav tonårstjejer som kom till tro. Och utifrån den här gruppen så växte ett ledarskap fram och de spred vidare. Det bildades en församling och så småningom fler församlingar. Och idag är det en hel rörelse som finns ut över Mongoliet och inte bara där, utan de sänder missionärer till länder dit ingen västerlänning skulle våga ta sig. I somras så hölls en lovsångsfestival på Torp. Den heter Ära, den här festivalen. Och då valde man att plocka dit ett gäng ungdomar som tillhörde nu då den andra generationen kristna i Mongoliet. Ett gäng ungdomar som var ett lovsångsteam. Och när de visas runt där i Torp. När de visas runt i Torp så kommer de till de här bönestenarna som finns där. Där man kan be för olika delar i vårt land, men också för olika länder i världen. Och så kommer de till en sten som det står Mongoliet på. Och där stannar de upp och det brister för dem och de gråter. Deras liv med Jesus började med att människor bad och sände människor ut i världen och understödde. Och de har fått möta Jesus. Och någonstans slut cirkeln när de är tillbaks i Torp. Och på olika sätt så fick vi höra återkoppling. Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan, berättade kort att han hade varit i Japan och besökt vår systerkyrka där, som också grundats av svenska missionärer. Och han berättade att när de berättar sin kristna berättelse, då börjar det med bilder på torpladan och Amerikakajen i Göteborg, dit folk får utförd. Huvudtalare på konferensen här var Linnea Åberg, som vi understödjer som regionansvarig för Asien. Och hon berättar att hon har varit på Taiwan och besökt, jag tror att det finns 20 församlingar om jag förstod det rätt, som utgår ifrån Hakka-folket, där svenska missionärer har varit. Och hon hade en vecka på sig och det var så angeläget för dem att hon skulle få...